du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
För ett par veckor sedan så frågade Christian mig om vi skulle predika tillsammans. Och vi bad tillsammans. Bad om ett tilltal, ett ord. Och först så kände jag att nej, men jag har liksom ingenting. Men sen så började det komma lite tankar, lite bibelord, lite olika bibelsammanhang. Och jag började tänka på profeten Elia i Gamla testamentet. Och vi ska utgå från profeten Elia. Vi utgår från första konungaboken kapitel 17 och 18. Men det skulle bli jättelångt om vi skulle läsa det tillsammans. Så därför så ska jag först börja och summera lite grann. Elia, han levde i Israel ungefär 870 före Kristus. När han levde så fanns det en kung som hette Ahab. Det står om honom att han gjorde det som var ont inför Herren mer än någon av dem som hade varit före honom. Han gifte sig med en kvinna som heter Isabel och tillsammans så tjänar de avgudar och de tillber avgudar. Profeten Elia, han talar om för kungen att det kommer inte att regna under väldigt, väldigt lång tid. Och så blir det också. Det blir torka i landet och det går en lång tid. Men sen säger Gud till Elia att nu är det dags för att det ska komma regn över landet igen. Så profeten Elia, han talar om för Ahab att möt mig vid berget Karmel. Möt mig där tillsammans med Baalsprofeterna. Och dit kommer också väldigt mycket av folket som bor i landet och förmodligen kungens tjänare. Och det var mycket folk där. Och profeten Elia, han utmanar Baalsprofeterna. Att idag så ska vi visa folket vem det är som är Gud. Är ni med på det? Ja, det var det. Så Baalsprofeterna, de får börja. De bygger upp ett altare. De slaktade en tjur, för så gjorde man på den tiden. Men de fick inte tända eld på altaret, för det skulle deras gud göra. Och de tillber och ropar på sina avgudar i många, många timmar, men ingenting händer. Sen är det Elias tur. Han bygger också upp ett altare. Han lägger en tjur på altaret och han häller massor med vatten. Men han ropar inte bara till Gud att sänd eld nu, utan han gör någonting annat och vi ska läsa det tillsammans. I första konungaboken 18, vers 36-39. Vi ska se, vad bra. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning som jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. När jag läste det så kände jag bara så här, alltså Elia, han kände så för folket. Och han går också i förbön för folket. Han träder fram i bön och han ber till Gud för folket att de skulle förstå att det är Herren Gud som är den levande guden och som är den sanna guden. Och sen kommer Gud med sin eld över offret. Lite längre ner så kan man läsa att Elia säger till kungen att nu får du äta och dricka. För jag hör bruset av regn. Jag hör ljudet av regn. Men det var ju bara det att det fanns inget regn i närheten. Men Elia, han hörde det. Så kungen och förmodligen hans tjänare, de åt och de drack. Men Elia, han går upp på berget Karmel. Och där så böjer han sig ner med ansiktet mellan benen. Och han ber till Gud. Och när han gör det så skickar han sin tjänare. Och så säger han, se om du kan se någonting över havet och kom tillbaka till mig sen. Och tjänaren gick iväg, profeten Elia sitter med ansiktet nerböjd vid knäna. Och tjänaren kommer tillbaka och säger att jag ser ingenting. Det finns ingenting där. Men profeten säger att gå tillbaka en gång till och titta. Så tjänaren gör det och kommer tillbaka. Det syns ingenting. Det här hände 7 gånger. Så skickade han iväg tjänaren. Och på den 7:e gången, då kommer tjänaren tillbaka. Och så säger han, nu ser jag. Jag ser ett moln. Det är inte större än en mans hand. Jag får väl göra så då. Men det stiger upp över havet. Och då förstår profeten Elia att nu är det regn på gång. Så han springer ner. Jaha, trodde jag så fel. Så han springer ner och säger det här till kungen. Elia, han hade varit med om 2 stora mirakler där vid berget Karmel. Men han hade också gått in i bön, i förbön. Han hade bett för folket. Han var i bön, han skickade iväg tjänaren. Och vi ska läsa ifrån 1 Timoteus 2:1-2. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Vi ska läsa från Filipperbrevet 4:6-7 också. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. I en annan översättning så står det, ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. När vi bad för den här gudstjänsten så kände jag bara att jag tror att Gud vill säga till dig och mig. Han vill påminna oss att i en tid som den här så är det dags ännu mer att gå in i förbön. Att gå in i bön för vårat land, för vårat folk men också för hela vår värld. Att gå in i förbön för de som har extra ansvar, som ska ta viktiga beslut. Så kan du och jag få vara med och be för dem. Och vi ber inte bara, för vi ber till en levande Gud. Vi ber till en Gud som hör bön och vi vet att det finns en andlig verklighet. Och det händer saker när vi ber. Även om vi inte ser det med en enda gång. Jag ska berätta en sak som jag var med om för några år sedan. Tillsammans med 2 av våra flickor så var vi ute. Och vi åker på motorvägen. Vi har hög hastighet. Vi har ett vägräcke på ena sidan som delar av vägarna. På andra sidan så är det vägräcke på de flesta ställen. Och där i en jättehög hastighet så får vi sladd på bilen. Vi åker åt ena sidan och åt andra sidan. Det är inte bra att få en sladd med vägräcke på sidorna. Det är inte bra att få en sladd med lastbil bakom sig som vi hade. Men faktiskt var det så här. Att innan vi åkte så hade vi tankat bilen. Och så stannade vi och så bad vi till Jesus för vår resa. Vi bad om änglars beskydd. Och jag vet också att den dagen var det flera som bad för oss. Men efter en liten stund, man har ju ingen tidsuppfattning, i alla fall hade inte jag det när vi satt där i bilen. Men jag vet att jag blev inte rädd. Jag kände ingen rädsla när vi åkte lite fram och tillbaka. Men sen så får vi en sladd på ett ställe där det inte finns ett vägräcke på höger sida. Och då börjar bilen glida ner på sidan, ner i ett långt, långt dike. Då tänkte jag, nu har vi ingen koll. Nu kan bilen börja rulla. Och man vet inte hur man ska reagera i en sån situation. Men jag bara säger Jesus, Jesus 2 gånger. Och en av tjejerna sa, du sa Jesus mamma, men det var inte så här i panik eller som att du var rädd. Men det bara kom. Och när vi åker ner där för branten så smäller det till efter en liten stund. Vi slår i med sidan av bilen på en stor sten som bara står där efter några meter. Och sen hoppar hela bilen upp och bara fastnar på den stenen. Det hände ganska mycket där och då och jag ska inte ta hela det. Men när vi sitter i ambulansen, vi fick åka samma ambulans alla tre in till sjukhuset för att ändå kolla upp hur vi mådde och så efteråt. Så sitter jag och pratar med ambulansföraren och hon talar om för mig flera gånger, ni har haft änglavakt den här dagen. Ni har haft änglavakt. Och det hade vi ju, för vi hade bett till Jesus. Och det var många som bad för oss. Och efteråt så var det en kvinna som jag känner som sa att just den dagen bad jag lite extra för eran familj. Och det känns ju bara så häftigt. En del skulle kalla det här för slumpen. Men så heter inte min Gud. Så heter inte han. Det finns ett namn som går ut över våran värld idag. Som går ut till oss varje dag. Det namnet är corona. Vi ska ha respekt. Vi ska följa de restriktioner som vi får. Det vill jag verkligen säga. Men jag känner så här. Det här namnet det matas in överallt. När man går i affären så ser man sviten av det namnet. När man går på gatorna så ser man det. Man kan tro att det namnet är det största namnet. Att det namnet är det mäktigaste namnet. Men det är inte sant. Därför att Jesu namn, det är högre än alla andra namn. Jesu namn, det är mäktigare än alla andra namn. I Jesu namn finns frihet. I Jesu namn finns frälsning. I Jesu namn finns helande. Och i Jesu namn finns frid. Det finns inte i det andra namnet. Men jag tror att det är oerhört viktigt i den här tiden att vi gör som profeten Elia. Vi ber, vi fortsätter att be. Vi kanske inte ser någonting, men vi ber ändå för vi ber i tro. Precis som profeten Elia, han hör inom sig ett brus av regn. Och därför säger han det till kungen, gå ät och drick för jag hör bruset av regn. Gud ger oss tro att det händer någonting när vi ber. När vi ber för dem som fattar beslut. När vi ber för varandra. När vi ber för vårt land. När vi ber för våran värld. Då vet vi att det händer någonting. Och till slut så ser vi att det är någonting på väg. Vi ska läsa ifrån Lukas 11, 9-10. Och jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Jag har inte tagit med verserna efteråt, men jag vill ändå bara nämna det. Att när man fortsätter och läser efter de här verserna så kan man se Guds hjärta. Guds godhet, han vill svara på bön. Han vill ge sina barn det som är gott. Han vill välsigna hela vårt land, hela våran värld. Vi ska fortsätta och läsa lite om Elia. Den här gudsmannen som hade varit med om två stora mirakler där vid berget Karmel. Han hade sett Guds starka och mäktiga hand. Och i kapitel 19 så står det att kung Ahab, han kommer hem till sin drottning, till sin fru Isabel. Och han berättar för henne att Baalsprofeterna, de lever inte längre. Och drottning Isabel, hon blir så arg. Ja, hon blir rasande. Och hon lovar sig själv att profeten Elia, han ska dö. Och profeten Elia, han vet också att drottning Isabel, hon är en mäktig kvinna. Så han blir faktiskt rädd. Och vi läser det från första kungaboken kapitel 19, vers 4-8. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Han såg upp och se, vid hans huvud fanns det ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom på nytt och sa till honom för andra gången, stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Den här stora gudsmannen, han hade fyllts av en sådan otrolig rädsla. Och han möter döden, kan man faktiskt säga. Både sina egna känslor, men han visste också vad drottning Isabel hade sagt. Han önskar sig döden och han blir otroligt missmodig. Och han ser ingen annan väg där och då. Jag fick en fråga av en ung kvinna ganska nyss om jag hade varit med om något liknande under mitt liv. Och så tänkte jag så här, ja, men hon kanske tänker det, för jag är faktiskt född på förra århundradet. Men det var också hon. Men det har jag ju inte. Och ingen av oss tror jag nästan har varit med om det som vi är med om just nu. Vi står inför en helt ny situation. Och som jag sa, det är viktigt att ta vara på information, rätt information, och följa den. Men vi måste också göra någonting annat. Vi måste lyfta blicken. Vi måste se lite längre. Jag tyckte att det var väldigt intressant när man läser om profeten Elia. Att ängeln säger till honom att det står en kruka med vatten och det finns bröd som du ska äta. Som du ska styrka dig med för att orka gå den långa vägen ända dit jag vill att du ska gå. När vi läser i Johannes evangelium så träffar Jesus kvinnan vid Sykars brunn och de samtalar med varandra. Och vi ska läsa från Johannes 4, 13-14. Jesus svarade henne: var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten som jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. I Johannes 6:35 står det: Jesus sa till dem: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus är livets vatten. Jesus är livets bröd. Du och jag, vi kan äta av Guds ord. Vi kan mätta oss med honom. Av hans luften, av hans närvaro, av hans frid som övergår allt förstånd. Och om vi gör det så får vi kraft. Vi får energi. Vi får glädje. Jag tror vi kan få många goda idéer hur vi kan få vara till välsignelse, till glädje, till hjälp för människor runt omkring. Och jag tror att det är otroligt viktigt att i den här tiden att vi verkligen styrks av rätt saker. Vi hämtar information som är viktig att få, men vi hämtar också information som vi vet ger oss liv, ger oss kraft, ger oss tro. Så att vi orkar gå hela vägen ända fram till mål. Den helige ande, han hjälper dig och mig. Han hjälper oss att be för människor. Han hjälper oss att be för olika sammanhang. Vi kan lita på honom i förbön och fråga honom: vad ska jag be för idag? Vem ska jag be för idag? Vad kan jag göra för någon annan idag? Den helige ande, han bor i dig och mig. Och han hjälper oss. Han påminner oss om det Jesus har sagt till oss. Han hjälper oss att ta till oss bibelordet när vi läser det. Att förstå det, att få uppenbarelse. Att äta och dricka av källan Jesus. Jag ska avsluta innan Christian fortsätter med ett bibelord. Ifrån Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
Det som är så speciellt är att Elia, han var ju precis som du och jag. Fast vi kanske har svårt för att identifiera oss med honom. Men så står det, och det är så Jakob säger också. Så jag ska försöka tillämpa det här nu utifrån Nya Testamentet. Så följ gärna med mig i Jakobs brev, kapitel 5. Och så ska vi läsa från vers 13 där. Och det som jag säger nu, det är sånt som du och jag kan tillämpa. Någonting som vi gör, och så gör Gud någonting. Så vi måste ta vårt ansvar. Det är lätt att lyfta allt till Gud och säga han fixar det. Men det är någonting som vi ska göra. Och så är det någonting som vi ska förvänta oss att Gud gör. Och jag tror att just det här med förväntan, det tror jag är en av de bitarna vi missar mest när det gäller bön. Jag vet inte om du har hört det, men jag läste det idag. Det är lite väldigt speciellt när de på landet i USA ber om att det ska komma regn. Det har varit torka så länge. Så pastorn samlar hela församlingen plus många i byn. Och så kommer de dit på kvällen och de ska liksom vara med och be länge. Och så säger han så här, nej, sa han, ni får gå hem allihopa. Förutom den lilla flickan där. Ni förstår varför, va? Varför? Hon var den enda som hade paraply med sig. För det, jag bara läste den här känslan här, nu ska vi be. Men var nästan man ber bara för att man ska be. Men det man ska be med förväntan. Och det är så Jakob börjar sin undervisning i Jakobs brev. Be med förväntan när det gäller visdom och allting. Men be också med förväntan när det gäller regn eller när det gäller helande. Och här så ska vi läsa det här sammanhanget, så ska vi be med förväntan. Får någon av er lida, vers 13, så ska han be. Jakob, kapitel 5, vers 13. Det kommer det snart. Och så säger det här bibelordet och grammatiken säger, håll på att be. Vi känner igen det här. Det är inte hela tiden det här med snabba klipp. Vi ber och vi ber. Profeten Elia, han bad, tjänare gick och kollade efter och sedan så kom genombrottet. Men han hörde inom sig, precis som Pernilla sa, bruset av regn. Men någon skulle också rapportera, nu är det på väg. Så alltså det blir helt annorlunda bönemöten. Ibland kan man undra varför det är så få på bönemöten, varför det är så få som verkligen tror på Gud. Jag tror att det har att göra med att vi har fått så lite bönesvar och det blir så lite förväntan. Och för att, som Jakob säger också, ni har ingenting därför att ni inte ber. Nu har vi bibelordet här. Får någon av er lida skall han be. Är någon glad skall han sjunga lovsång. Det kan ju vara tvärtom också. Om någon lider skall han sjunga lovsång. Det går också bra. Det blir som ett offer. Men det här är så naturligt. Om du har bekymmer, be till Gud. Om du lider, någon pratar illa om dig, det går illa för dig, be till Gud. Om du lider, så sjung en lovsång. Ja, det kan man göra det också. Men det naturliga är att vi bara ber till Gud när det händer oss. Gör vi det? De flesta gör inte det. Jag läste en sån här undersökning, man ska ju inte göra det. Men, och så hade de intervjuat massor av människor. Hur det egentligen var. Hur många det var som bad. Och många bad. Men de flesta bad tyst inom sig själva. Och så var det i den här undersökningen, det var ingen som bad om visdom exempelvis. Det var väldigt få som bad utifrån de böneämnen och de utlovade bönesvar som fanns i Bibeln. Men 2% var i alla fall med och bad och hade väldigt tro på Gud. Alltså jag vill vara med bland de här 2%. Är det någon med än mig? Vill du också vara med bland de här 2%? Ja, men annars blir det ganska så meningslöst. Att man bara liksom boxas i luften eller talar ut i luften. Jag förväntar mig det här. Jag tror också att det är viktigt att man, när man är glad, att man tackar Gud. Det är så underbart när man tackar Gud. Jag träffar ju lite olika människor. Och jag har, nu är jag på gymmet. Speciellt en kille. Han är riktigt glad. Och han går in på gymmet, så hälsar han. Och så tittar han efter någon han känner. Och jag brukar vara en av dem då. Och så pratar han och så tänkte jag att nu får jag tillfället här. För nu vet jag hur länge han gymmar på, vad heter den här? Är det crosstrainern, va? Crosstrainern. Och han säger tiden. Jag säger, hur många minuter har du kvar? 30 minuter, säger han. Och så är han ju fast där. Och jag är klar med min träning. Det är fiffigt, va? Så nu ställer jag mig framför honom och han kör i sån lugn takt. Och så ställer jag, vet jag, att han går aldrig ifrån den crosstrainern. Och heter det crosstrainer så kan man ju köra lite korset och lite budskapet om Jesus, halleluja. Han säger direkt, du vet ju att jag är muslim. Ja, men vad beror det på? Och så får jag liksom berätta för honom och säga, jag tar direkt här om Jesus. För det kom en kompis bredvid där, någon annan. Tänker, nu får han också en släng av sleven med vittnesbördet. Jag säger bara, jag känner bara att jag vill bara göra detta för jag är så glad. Alltså jag vill bara att det ska skvätta över. Och nu berättar jag skillnaden. Vi har en stor skillnad på vår tro. I min tro på Jesus så har vi en frälsare. Så jag betonar frälsningen genom Jesus Kristus. Att man behöver nåd. Och han håller med mig. Det är väl härligt. Ja, nu blir ju inte han frälst där. Men jag tänker liksom att jag fick vara med och så någonting. Det här är någonting som lever inom mig. Tacksägelse, och det kan komma ett vittnesbörd, en tacksägelse till Gud. Nu står det så här också. Är någon bland er sjuk? Då ska han kalla på församlingens äldste och det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Nu kanske inte alla vet, men vi har Boris och jag, vi är pastorer, men vi är också avskilda som äldste. Ibland står det herdar, ibland står det äldste, ibland står det församlingsledare. Men det var en sån koppling som Gud hade tänkt och som man fortfarande har. Att man i relation till sina ledare kan komma eller tillkalla hjälp. Kom, säger man. Ni kan säga kom till oss. Och så kommer vi och ber böner över dig. Du vet, Jesus, han bad inte så mycket böner över människor. En del säger att han aldrig bad för någon. Men det gjorde han. Han bad för någon. Men ofta så bara tillsade han sjukdomen att gå iväg. Han befallde den. Men de äldste, de ska i alla fall be böner över den som är sjuk. Som ger ett tilltal, en förfrågan. Säg, kom. Och så ber vi för dig. Och så står det så här, i Herrens namn och smörja honom med olja. Nu ska vi se om jag går hit. Jag ska hålla mig på mattan här, annars kommer jag ur bild. Så, så nu är jag här igen. Här har vi en oljeflaska. Det är fantastiskt. Det kan vara, det står ju inte att det ska vara någon speciell olja. Det vet ni, jag berättade här att de här nyfrälsta killarna som hade en sjuk kompis, så hade de ingen annan olja än en traktorolja. Och de smorde honom med olja och han blev helt frisk. Så det har inte att göra med liksom hur fin oljan är. Utan det har att göra med att vi tror på den heliga ande. Vi tror på den heliga andes kraft. Sen så är någon så här med en olja. Det var ungefär som att ta en Alvedon och så ber man en bön också. Jag tror det var lite djupare än så. Så här, det här symboliserar den heliga andes kraft. Smörjelsen som alla kristna har. Nu tänker du, är det bara de äldste som får be för sjuka? Nej, alla troende är kallade att lägga sina händer på den sjuka och de ska bli friska. Nu får vi inte ens lägga händerna på någon, det kanske man får, men vi får armbågs hela människor i Jesu namn. Vi får liksom köra någon så här. Men någon slags beröring, det var ett medel för tro. Men det kan också vara en näsduk. Fanns det också en viss beröring. Allt det som vi tycker liksom beröring och det smittar, det säger Bibeln, det ska vi göra tvärtom. Så ska det hela. Beröring ska hela. Ska vi säga det? Beröring ska hela i Jesu namn. Så vi får inte förlora det här. Det innebär inte att jag kommer att gå omkring och be för er och snyta mig samtidigt. Men ni förstår vad jag menar. Så ni behöver inte vara oroliga. Så står det så här. Trons bön ska bota den sjuke. Så tro gör en skillnad. Vi kan inte ta bort det. Och ge allt ansvar till Gud. Hör ni vad jag säger? Det är så enkelt att göra det och det är så oansvarigt att göra det och då händer det så lite. Dessa tecken ska följa dem som tror, sa Jesus. De ska lägga sina händer på de sjuka och de ska bli friska och så vidare. Så tron är vägen med det, tron på Herrens namn. Och så står det, Herren ska resa upp honom. Så det är inte vi som gör undret, men trons bön är med och medverkar. Är du med? Så vi har ett ansvar, men Gud han gör undret. Vi sår, Gud ger växten. Vi vittnar, Gud frälser människor. Och så står det sen så här. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Så kommer det här in igen. Just i det här sammanhanget så står det den sjuke. Då är det ett ord som betyder att man kan vara svag. Att man kan ha en åkomma. Att man kan ha tappat livslusten. Tappat modet. Så en del tänker, ja men jag måste vara dödligt sjuk för att någon ska smörja mig med olja och komma till de äldste. Nej, du behöver bara ha en åkomma. Ha en svaghet. Ha en åkomma. Kanske bara har, inte bara utan kanske det värsta som finns. Mental ohälsa. Så kan du få förbön i församlingen och så kommer Guds kraft och smörjelse genom de ledarna. Där du också kan komma till dem i den här attityden som det står i vers 16. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Nästa vers. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Vers 17. Elia som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Ja, det är ju så fantastiskt. Men det har ju med våran förväntan att göra. Jag ska ge ett exempel. För det här är många som grubblar över. Jag tror att det är så här att det finns en speciell smörjelse som Gud ger i församlingens ledarskap till förbön för medlemmarna. Ungefär som herden, ni vet den gode herden, smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det var en behandling som fåret fick utav herden. Missförstå mig rätt nu. När liksom ledaren ger fåren en behandling så var det en symbolisk handling. Och när fåret fick den här smörjelsen med olja så kunde inte de här insekterna och de här krypen och de här irritationerna störa fåret. Och liksom då flödade det av olja och så var de skyddade i det. Jag tror att när vi ödmjukar oss inför varandra, bekänner våra synder inför varandra, så gör Gud någonting. Min erfarenhet är, de flesta samtal jag har haft, själavårdande samtal, ödmjuka samtal med församlingens medlemmar eller med människor som vänder sig till mig för att jag är en ledare av något sätt, det leder till en smörjelse av frid och helande. Det jag säger, om jag gjorde fel där, jag ber dig om förlåtelse. Och den person jag ska be för, jag kommer ihåg, det där var inte bra. Och så ber man varandra om förlåtelse. Man bekänner sina egna synder. Jag har däremot aldrig varit med om att man pratar illa om varandra först och sen ber en härlig bön. Eller skäller på varandra och sen blir allting bra. Men när man ödmjukt säger, jag gjorde det här felet. Och inte ens pekar fingret och nu ska du säga vad du har gjort för fel. Utan man bekänner sin egen synd. Då blir ni botade. När Maggie, som hon heter, berättade den här berättelsen så var jag så fascinerad. Hon var sjuk. Ingen läkare hittade någonting botemedel. I huset så kommer en predikant. Och han var från en annan ö. Men han hade varit en ledare länge. En resande ledare. Och han hade sårat Maggie så djupt. Och det märkliga är att föräldrarna vet inte om det här. Och hon är en ganska så ung kvinna. Så de säger till honom, nu ska du in och be för Maggie. Och han vet inte om det här. Han har sagt någonting, talat ut någonting. Och det hade liksom träffat henne på ett sätt och sårat henne. Så när hon ser honom så tänker hon, det är ju helt fel. Men då får hon till sig det här bibelordet. Så säger hon, jag har det här, jag har varit med om det här och jag blev så sårad. Jag vill bara säga det till dig. Och den här predikanten får också ödmjuka sig och säga, det var inte meningen. Och hon blir omedelbart helad. Det är väl rätt härligt, eller hur? Så man förstår att det finns saker som vi ska göra för att bli botade, för att må bättre. Det kan vara fysiskt helande, men det kan också vara mental ohälsa. Att man mår dåligt för att man har sagt saker om andra, inte gjort upp eller går omkring och bär på harm eller agg eller bitterhet eller sånt som man inte har gjort upp. Och så gör man upp det och så blir man botad och helad. Och så kan också vara relationen till en husgruppsledare, en söndagsskolledare, en församlingsledare eller någon ledare. Men kanske också lika vanligt i familjen. Att man går till sin mamma, man går till sin pappa, man går till sin storebror eller stora syster och säger bara, be för mig. Men först vill jag bara prata om en sak, så ska vi be tillsammans du och jag. Det här är en väg till helande som många har missat, som bara lyfts här i bibelordet. Vers 19 och 20 ska jag avsluta med. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Vi tänker liksom att vi ger allt ansvar. Det är Gud som ska återföra synda. Det är Gud som ska fixa allting. Men Gud är så tydlig i sitt ord att han också ger det uppdraget till oss. Det är vi som gör lärjungar. Det är vi som predikar evangeliet. Och här står det, det är vi som för människor tillbaka till Gud. De som har varit på villovägar, de som är på villovägar, de för. Och så står det, då frälses hans själ från döden och överskyler många synder. Vilken fantastisk kallelse Gud har gett oss. Så mycket ansvar, men också så mycket kraft genom den heliga ande. Här står oljeflaskan. Här finns vi som ledare. Kanske du har någon annan ledare som du ska gå till. Det kanske finns någonting just i ditt liv. Eller det kanske är något regn som du bara väntar på. Någonting som har varit så torrt och någonting som ska komma. Ett bönesvar, ett mirakel som ska komma. Men det står någonting i vägen. Vad du ska göra, du ska ta ditt ansvar. Komma in för Gud. Bekänna din otro. Bekänna din synd. Bekänna det som står i vägen. Och bara förstå, det är en öppen väg genom Jesus Kristus. Du kan få bönesvar här och nu. Men när du blir manad att göra upp någonting, gör då upp det först. Kom sedan till Gud. Och du ska få uppleva att det är en fri väg. Nu står vi upp för att lovsångare kommer fram. Pernilla, du kan väl komma fram här också, så ber vi tillsammans. Tack Gud. Jag tror att vi ska få se mirakler, vi ska få se både under och tecken. Vi ska få se att Gud gör mycket mer. Men hur många är det här som verkligen vill ha en större förväntan? Ska du bara räcka din hand? Det är väldigt många, nästan alla. Och du som är med oss via webbsidan, du som är med oss via din telefon, du som lyssnar nu, du kan också vara med och be. Lägg ifrån dig andra saker. Ta tid nu, sök Gud. Och om du lider, be. Om du är glad, sjung lovsång, prisa Gud. Gör någonting tillsammans med den helige ande. Men jag tror också att det finns någon här som ska komma tillbaka på sanningens väg. Du ska föras tillbaka in i det som Gud har tänkt. Kommit bort från honom, från hans första plan, från det som är sanningen. Och du som är med oss via hemsidan här säger till dig också, du kan också be den här bönen. Be tillsammans med oss. Ska du leda oss?
Herre, vi bara tackar dig för den här stunden då vi får vara tillsammans inför dig, Herre. Jag bara ber för ditt ord som har gått ut just nu. Du vet precis vad liksom var en av oss bara har behövt, Herre. Och där ditt ord har fått landa den här stunden. Jag ber verkligen om frihet, Herre. Jag ber om frid, jag ber om glädje, jag ber om förnyad gemenskap med dig, Herre. Tack Jesus att du hjälper oss att lyfta blicken och att se på dig, Herre. Att du älskar oss så oerhört mycket, Herre. Att du vill att vi vandrar nära ditt hjärta, nära dig själv, Herre. Jag ber för den som kämpar, kanske med missmod, som kämpar med olika saker i livet, att du bara ska komma med ny tro, Herre, ny trygghet, Herre, ny förväntan, Herre. Jag ber om din välsignelse, din nåd och din frid över oss alla, Herre. Amen.
Jag vill också be för dig som är så missmodig, tappat så mycket lust, att du inte kan motivera dig till att leva. Och jag tror också att du har haft andliga segrar, varit med om fantastiska bönesvar och genombrott. Men nu känns det bara som att fienden har kommit åt dig och tryckt ner dig i fruktan och i ångest, mental ohälsa. Men i Jesu namn ska du bli fri nu. I Jesu namn ska du få uppleva att en ängel kommer till dig. Och du får uppleva det här vattnet som är levande vatten ifrån Gud. Du ska få uppleva det här brödet som är levande färskt bröd ifrån himlen. Som styrker dig, som ger dig kraft. Och du ska få vandra 40 dagar och bara uppleva wow, halleluja. Ta emot Herrens ord, ta emot den här uppmuntran ifrån himlen. Ta emot det här budskapet som den helige ande säger till dig. Men du som också är svag i din kropp, svag i din själ, sjuk. Vi ska be för dig, betjäna dig. Nu tänker du som är med oss via hemsidan här, det går ju inte, det fungerar. Det går visst, du kan ta emot helande där du sitter. Och du kan också skriva till oss på info@goteborgskyrkan.se och få en kontakt om du också vill att vi kommer till dig och ber för dig. Och så ber vi trosbön för dig och Herren är där och rör vid din kropp i Jesu namn. Och sånt som du vill samtala om, sånt som du vill bekänna, sånt som du vill lägga åt sidan för att ta emot helande, det ska du också få tillfälle att göra i Jesu namn. Herre, du vet alla som känner igen sig i det här, som i den här stunden ska uppleva att du rör vid dem. Och jag säger det här i Jesu namn, därför att det namnet står över alla andra namn. Det namnet, det tränger undan sjukdomar och mental ohälsa. I det namnet har vi frid och i det namnet har vi läkedom. Vi tackar dig Jesus för att du dog för alla våra synder och du bar alla våra sjukdomar, Herre. Allt straff var lagt på dig för att vi skulle få frid. Och vi tar emot denna frid. Vi tar emot denna frid i Herren Jesu Kristi namn. För det här är vårt budskap och vår tro. Halleluja. Amen. Nu prisar vi Gud och sjunger lovsång. Och har du det jobbigt, be. Är du tacksam? Är du glad? Sjung lovsång. Och du som vill ha förbön kan komma fram direkt. Vill du säga något mer? Varsågoda. Välkomna fram. Vi ställer oss åt sidan här så inte någon kommer med i bild ofrivilligt. Så har vi vår förbön här på den här sidan. Så tar jag med oljeflaskan och Boris är där också. Gud välsigna dig. Varsågod Kevin.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!